Varmt välkomna till gudstjänsten idag på fastlagssöndagen. Det här är ju nu den första av de tre dagarna som brukar kallas fastlagen. Den tredje är ju välbekant som fastlagstisdag. Och den följande dagen, alltså onsdag, askonsdag, inleds fastan. Det är därför som vi enligt anvisningarna i handboken också har grönt idag. En del ställen använder redan lila under förfastan. Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Så är dagens inledningsord. Vi har ingen kantor idag, men jag tror att de här psalmerna och Sionsarpan sångerna så klarar vi av bra av utan komp. Vi får så inleda vår gudstjänst i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider att skåda
Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet.
Herre, Herre, Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara från
Herren är sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Han är och när dem som har en ödmjuk och förkrossad ande. Han hör de botfärdiga suckar och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med förtröstan gå fram till hans nådetron och bekänna vår synd och skuld enskilt och tillsammans. Jag, fattig, syndig människa, som är född av ett syndigt släkte, har liksom mina fäder syndat på många sätt. Jag har inte älskat dig, min Gud, överallt, inte min nästa så som mig själv. Jag har med tankar, ord och gärningar brutit mot din heliga vilja, och vet mig därför vara värd evig fördömelse om du skulle döma mig som din stränga rättvisa kräver och mina synder har förtjänat. Dock har du, käre himmelske fader, lovat din nåd åt alla dem som vill omvända sig och i tro fly till din ofattbara barmhärtighet och till frälsaren Jesus Kristus. Jag förtröstar på detta löfte och ber, var mig nådig och förlåt mig alla mina synder, ditt heliga namn till pris och ära. Kära vän, på vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi uppdrag, tillsäger jag dig som inför Gud har bekänt din synd, att alla dina synder är dig förlåtna. Och denna dina synders förlåtelse förkunnar jag dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Du som i dina händer har vårt liv och liv din nåd mig kvar, låt mig det tro dig klandra. Förlåt mig när jag handlar fel och ge mig kraft att göra.
Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden bland människor till vilka han har behag.
Högt lovade treenighet, du har berett mig salig. Herren vare med eder.
Och med din ande.
Låt oss be. Herre Gud, som har lärt oss att gärningar utan kärlek är värdelösa, gjut din kärlek i våra hjärtan så att vi frälsta från syndens nöd får leva för evigt i dig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den första läsningen idag läser jag från Psaltartexten, den 31:a psalmen, verserna 2-6, som lyder i Jesu namn. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig behöva skämmas. Rädda mig i din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig, skynda till min räddning. Var min fasta klippa, en borg till min frälsning. För du är min klippa och min borg. Du ska leda och föra mig för ditt namns skull. Du ska lossa mig ur nätet de lagt ut för mig, för du är mitt beskydd. I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud. Så lyder Herrens ord.
Gud, lär oss lyssna och förstå.
Episteltexten är från första Petrusbrevets tredje kapitel, verserna 18-22. Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen, men levande gjord genom anden. I anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset, för dem som förut hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, 8 själar frälsta genom vattnet. Efter denna förebild frälsar nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom. Så lyder Herrens ord. Amen.
Din kärlek, Jesus, gränse i mig, du själv oss uppenbarar, den åt som bara evighet, som är och evigt varar, därmed och sorget hjärtat är.
fastlagssöndagens heliga evangelium läser vi enligt den första årgången från Lukas evangeliets 18 kapitel, verserna 31-43, i Jesu namn. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem: Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de fattade inte vad han menade. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nazaret gick förbi, och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom: Du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Så lyder Herrens ord. Amen. Låt oss bekänna vår gemensamma apostoliska tro. Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande och född av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och blev begraven, nedsteg till helvetet, uppstod på tredje dagen ifrån de döda, uppfor till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida, och därifrån skall komma till att döma levande och döda. Och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.
Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre, mig giv, mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig.
nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre Jesus, låt oss se vår rätta plats inför dig och hur du vill att vi ska tjäna dig. Men låt oss framförallt se dig och din kärlek till oss. Amen. Predikotexten för den tredje årgången är från Markus evangeliets 10:e kapitel, verserna 35-45, som lyder i Jesu namn. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker, eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Det kan vi. Jesus sa till dem: Ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa: Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Amen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Fastla söndagens tema är Guds kärleks offerväg. Vi står snart inför riksdagsval. Vad är det som får människor att offra stora pengar och det mesta av sin fritid åt att försöka komma in i riksdagen? Vad är det som gör att människor strävar allt högre på karriärstegen? I dagens text ser vi en av de orsaker som i alla tider har funnits till människors strävan efter högre positioner. Det är en drift som finns i varje människa. Vi brukar kalla den självhävdelse. Ett annat ord är ärelystnad. Och ett ännu finare ord är ambition. I dagens predikan ska vi konstatera att Guds kärleks offerväg är tjänande. Först ska vi se att tjänandet eller tjänarsinnet drivs av krafter som är diametralt motsatta mot Guds vilja. Sen ska vi se hur Gud visar sin kärlek i Kristi tjänaruppdrag. Och slutligen ska vi se hur han önskar se detta sinne i sina lärjungar. Två av Jesu lärjungar framstår i dagens text som representanter för människornas ärelystnad. Vi ska lägga märke till sammanhanget där det står, de här orden. Strax innan har Jesus talat om sitt lidande. Det är en parallell till det som vi hade i evangelietexten från altaret, när Jesus säger: Vi går nu upp till Jerusalem, där människosonen ska överlämnas, och så vidare. Det heter att de var fyllda av bävan, de var rädda. Och det är då som Jesus berättar hur han ska överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Evangelisterna berättar om 3 tillfällen när Jesus omtalar, förutsäger sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Den första gången är han på berget eller i Caesarea Filippi, där Petrus avger sin bekännelse, den stora bekännelsen: du är Messias, Guds son. Strax efteråt försöker Petrus ändå tillrättavisa honom. Andra gången tar Jesus upp ämnet i samband med att han går omkring i Galileen, botar sjuka, driver ut onda andar. Och så då berättar Markus att lärjungarna direkt efteråt diskuterar vem av dem som var den störste. Och då visar Jesus på det rätta tjänarsinnet, men han tar ett annat exempel i det sammanhanget också. Han tar fram ett litet barn och ställer det framför dem och säger: den som är störst är som detta barn. Markus säger uttryckligen att lärjungarna inte förstod vad han menade. Och det är ju klart att det är svårt. Hur ska man förstå att ett litet barn skulle kunna vara ett föredöme i att vara störst? Enligt vår vanliga bedömning så är det ju helt tvärtom. Sen har vi då den tredje gången när Jesus med sina lärjungar är på väg till den sista påsken. Och det är den som nu är framför oss i vår text. Har lärjungarna förstått någonting utifrån de tidigare gångerna som han berättade? Och förstod de någonting av det här nu? Precis efter att Jesus berättar om det här, sitt lidande, sin död och uppståndelse, så kommer Jakob och Johannes fram. Markus säger det så tydligt som han brukar göra, så dynamiskt. Då kom Jakob och Johannes. Då, när Jesus hade berättat om sitt lidande. Då vill de göra anspråk på de förnämsta platserna, när Jesus kommer i sin härlighet. Så lite hade de förstått. Och vi ser ju också av berättelsen om uppståndelsen att de inte hade fattat någonting. De var helt inriktade på att deras messias skulle bli en kung i makt och härlighet. Och de ville sola sig i hans glans. Också Jesu lärjungar hade den onda natur som inte kan ta emot det som kommer från Gud, om inte Gud själv uppenbarade genom sin ande. Den stunden hade inte kommit än. Den kom på pingsten. Då fick de veta. Då lärde de sig. Men så är det att vi inte kan fatta sanningen utan anden. Vi kan inte fatta sanningen om oss själva. Hur förvända vi är. Hur förvänt vårt sinne är både i förhållande till Gud och i förhållande till våra medmänniskor. Det här måste Gud uppenbara för oss genom sin lag. Jesus ställer frågor till sina lärjungar. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med? Vad menar han? Jo, att dricka bägaren, det är ett uttryck för Guds vredesdom. Vi kan läsa i Jesaja 51. Vakna upp, stå upp Jerusalem. Du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredesbägare. Du som har tömt berusningens bägare till sista dropp. Och i Jeremia 25 läser vi så här: ta denna bägare med vredesvin ur min hand och låt alla de hedna folk som jag sänder till dig dricka av den. Så följer domsord över Guds fiender som ska dricka ur bägaren så att de blir druckna och spyr och faller omkull på grund av dess värld som Gud ska sända. Också i uppenbarelseboken används bägaren med Guds vredesvin som en bild för domen. Låt oss som en liten utvikning konstatera att världen omkring oss uppvisar tydliga tecken på att Guds vredesbägare börjar vara fylld. Precis som det var på profeternas tid, strax före Jerusalems undergång. Vår mäktiga granne i öster utför säkert en del av Guds plan att straffa den västliga världen, som skulle vara idealsamhället med demokrati och frihet, men som istället har vältrat sig i orättfärdighet, som hyllar den öppna ogudaktigheten som ett ideal tvärt emot Guds bud. Hur länge ska Gud ha tålamod med allt detta? Tecken finns att hans tålamod håller på att ta slut och att hans stora hämndedag ska komma. Kanske det också kommer från Mellanöstern genom den extremism som inte visar någon slags försyn, som dräper hur de vill. Hur ska vi uthärda allt detta? Låt oss återvända till lärjungarna och Jesus. När Jesus bad i sin ångest i Getsemane, bad han just att hans far skulle ta ifrån honom bägaren. Han hade nämligen tagit på sig att bära människornas synder och därmed bära all den vrede som Guds helighet utsäger och utstrålar mot synden. Lärjungarnas högmod och ärelystnad var synder som de måste bli straffade för. Även om Jesus bar deras synder inför Gud. Men det blir följden av synden. Dessa två lärjungar, Jakob och Johannes, kom att bli utsatta för oerhörda lidanden. Egentligen var det inte straff för deras synder, utan det var ju följder av vad de bekände Herren och frälsaren. Och det som hans barn får bära här i världen, det är tuktan. Det är inte straff, för straffet tog Jesus på sig egentligen. Men dessa två lärjungar kom att lida. Den ene av dem, Jakob, var den första av de 12 som mötte martyrdöden. Visst skulle de dricka av vredesbägaren, möta Guds vrede. Samma sak gäller att döpas med Guds dop. Lärjungarna är kaxiga, tänk hur de svarar, det kan vi. Det påminner om kaxigheten hos Israels barn när de stod vid Sinai och hörde Gud tala. De lovade allt vad Gud har talat vill vi göra. Höll de det? Vi vet mycket väl hur det gick sen. Vi vet också hur det gick med lärjungarna när Jesus fängslade. De som hade sagt, om än alla andra överger dig ska inte jag göra det. De flydde. Var fanns då deras kaxighet? Det kan vi. Ja, allt det här skulle göra lärjungarna ödmjuka. De skulle inse att de var hopplösa. I sig själva hade de bara synd. De ville, men de saknade förmåga. Deras förmåga måste komma någon annanstans ifrån än från dem själva. Det här kunde de inte förstå av sig själva. Men så har vi Kristi tjänaruppdrag. Mitt i detta. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus var utan synd. Han skulle inte drabbas av Guds vrede. Han hade ju inga behov att hävda sig själv. Han sprang inte heller undan och gömde sig när fienderna kom. Tvärtom så stod han och frågade dem, vem söker ni? Och så sa han, det är jag, ta mig. Han utlämnade sig själv i döden. Om han hade varit en syndare som vi, skulle han inte ha kunnat vara vår frälsare. Han hade kommit för att tjäna, för att ge sitt liv. För vem? För många. Det här är ett ovanligt uttryckssätt i vårt språk. Om vi tänker på många, så då är det en stor grupp, men inte alla. Men så är det inte i de semitiska språken. Där är det här ett uttryck för alla. Det är många. Mängden. För att förstå det här så kan vi läsa i Jesaja 53, vers 12. Därför ska jag ge honom de många som hans del. Och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Det är många, är ett hebreiskt uttryck som talar om alla människor. Det är inte bara många som är överträdare, det är alla. Alla människor är det. Och Jesus utgavs inte för en del människor utan för alla. Alla människor har fått Jesus ställföreträdande, lidande och död till del. Han bar allas synd. Jesus gav sitt liv för världen. Hans härliga tron var korset. Det här är nog ännu svårare att fatta än att vi inte duger att göra anspråk på de främsta platserna. Det är en dårskap för förnuftet. Att Gud själv blev människa, att han går omkring bland människor helt utan synd, men att han trots det tar på sig all världens ondska och bär Guds vrede, tömmer vredesbägaren i botten, det går över allt förstånd. Men han gjorde det av sin kärlek till oss. Den väg han gick var kärlekens offerväg. Den såg ingenting hos oss. Guds kärlek började inte med att han såg hur älskvärda vi var. Vi var inte alls älskvärda. Han borde ha förskjutit oss om hans rättvisa och helighet hade fått råda ensamma. Men nu fanns där också någonting annat. Det var hans kärlek. Därför gick Jesus offervägen till korset. Det är det vi tänker på nu på fastlagssöndagen. Nu börjar vandringen. Nu börjar vi följa honom på vägen. Och sen ännu några ord om Jesu föredöme. Idag är vi ännu bara i förfastan. Vi är inte helt inne i hans lidande, utan vi står på tröskeln. Idag möter vi människor som behöver fostras att följa Jesus på hans väg mot korset. I vår text finns också anvisningar för oss. Det utgår inte från att vi är helt värdelösa, utan han ser oss i sin kärlek som redskap som han vill forma. Så som han behövde kunna forma sina egna lärjungar som inte förstod sig på honom. Jesus ger sina lärjungar också oss kärleksfulla förmaningar. Den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Det här motiveras med att han själv inte kom för att bli betjänad utan för att ge sitt liv. Det säger oss vad som är kraften till att leva i ett rätt tjänarsinne. Av oss själva har vi en förvrängd inställning till vår tjänst. Jesus kan lära oss det rätta sinnet. Det behövs en ny födelse för det. En svängning 180 grader. Från att ha sett på oss själva och på allt omkring oss utifrån oss måste vi vändas till att se på Jesus och betrakta allt omkring oss utifrån honom, i ljuset av hans verk för oss. Då ser vi att det största uppdraget vi kan få är att gå så djupt som möjligt i tjänandet. Att ställa oss under andra för att hjälpa och renta och bära dem i kärlek. För det var ju inte bara för oss som Jesus led och dog. Han led och dog för många, det vill säga för alla. Och det är vår uppgift att betjäna våra medmänniskor på ett sådant sätt att också det får del av den här stora sanningen. Vår uppgift är att upphöja människor inför Jesus. Nu sa jag precis tvärtom, kanske ni märkte det. Att upphöja Jesus inför människor. Vi ska upphöja Jesus så att människorna blir så att ser honom och ärar honom. Så de får del av den upphöjelse som han uttrycker i en av sina liknelser då han berättar om gästabudet i Guds bröllopssal eller liknelsen från en vanlig bjudning. Gå inte och ta de främsta platserna. Sätt dig längre ner så att världen kommer och säger min vän stig högre upp. Då ska du få ära inför bordsgästerna. Det här är också en liten glimt av det som Jesus vill lära. Att inte söka oss fram utan söka oss ner. Under våra medmänniskor. För att tjäna och hjälpa. Vi ska akta oss för att tränga oss fram och göra oss stora inför våra medmänniskor. Istället svänger vi på allt. Försöker räkna ut hur vi kan mest gör vad vi kan göra för vår medmänniska för att Jesus ska bli på mesta möjliga sätt ärad. Inte att vi ska räkna ut hur vi ska få de bästa platserna med den största lönen och den största uppskattningen, utan så att Jesus ska få den största uppskattningen och att människorna kan se på honom istället för att se på oss och beundra oss. Tänk så annorlunda det här är i vår tid. Med all strävan efter självförverkligande. Med alla sociala medier där man berättar vad man gör, vad man uträttar. Ändå står det så tydligt att det är Guds vilja att det ska vara precis tvärtom. Det lär vi oss bara genom att se på Jesus. Och därför ber vi med sångaren. Jag behöver dig, o Jesus. Led mig efter ditt behag. Ge mig mer av andens fullhet, mer och mer för varje dag. Låt den goda nådens ande mer och mer få lära mig vad jag är utav naturen, men och vad jag är i dig. Amen. Lite om kommande verksamhet. På torsdag har vi bibelstudium klockan 19. Och då fortsätter vi med uppenbarelseboken och nu har vi kommit till det 7:e kapitlet. Och sen det på onsdag är det också bibelstudium i Leplax klockan 18:30 med den heliga skrift som tema. Nästa söndag är det gudstjänst i Leplax bykyrka klockan 13. Det blir då jag som åker dit. Vi kommer att ha en representation vid Alvar Svenssons begravning. Han har ju avlidit den 2 februari. Vi har bett för honom många gånger här i våra gudstjänster. Och nu får vi tacka Gud för det som han har fått göra och för att Herren har kallat honom till högre tjänst. Och det är begravning på fredag och Öyvind kommer att vara med där. Han ska sedan åka till Danmark för att hålla gudstjänster där. Sen är följande gudstjänst här i Bibeln den 1 mars, andra söndagen i fastan. Då har vi också högmässa klockan 10 och kyrkkaffe. Så kan jag också berätta att föreningen Logos kommer att vara ombud för Biblikums bokförlag. Förutom att vi har haft ganska mycket böcker från Biblikum så kommer vi att få lite mera. Och det går ju förstås att köpa som vanligt här, men det går också att beställa från Biblikums nya webbutik som finns på forlag.biblikum.se. Och de kommer då att expederas här och det är Ralf som är vårt ombud här. Och de här böckerna så kan ju då också som sagt köpas direkt. Och det, till en början så kommer det att vara lite komplicerat med hur de här affärerna ska relateras till Biblikum för hela systemet är inte igång. Så ni får helt enkelt ta kontakt med Ralf. Då ni köper av de böcker som finns där på högra sidan, det högra bokbordet där är Biblikums böcker. Och det är mycket många goda böcker och det finns också många goda böcker på vänstra sidan som Logos säljer. Bland annat också den skiva som har getts ut av Luthersk litteraturmission och som har i tiden gjorts av Evangelieföreningen och med Evangeliska Ungas ungdomskör. Vi fick en mycket förmånlig upplaga från Sverige och den kan vi sälja för 15 euro per styck. Gammal god musik. Sen hade jag kanske inte mer att berätta om här. Utom att vi också ber om att få ta upp en kollekt för Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling under följande psalm som är sången från Sions harpan 161. Och vi ber Gud välsigna gåvan och givaren.
från din födelse i stallet till din martar fulla död. Och att döpa min Jesus har du gjort för mig, för mig, för att jag
Himmelske Fader, du som sände din son att vandra smärtornas väg, för att i honom låta oss inse hur djup din kärlek är. Vi ber dig, upplys våra hjärta med ditt heliga ord, så att vi lär känna vår synd, men också vår frälsare. Låt oss få höra till dem för vilka hans blod inte har varit förspilt, utan har blivit en källa till frälsning, liv och salighet. I din kyrka redliga herdar som oförfärat predikar lag och evangelium till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Välsigna alla dem som rest i fjärran länder för att predika ditt ord. Styrk och trösta dem som plågas och förföljs för Kristi namn. Särskilt ber vi för de kristna i Mellanöstern och Afrika som hotas till livet. Välsigna den församling som är samlad här idag. Tänk på Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling, Suomen luterilainen tunnustuskirkko och de andra kyrkorna som tillhör vår gemenskap. Vi ber för Bulgariens lutherska kyrka, församlingen i Dunavci, för dess tjänare Ivo Lazarov och för dess pastorspraktikant Ilja Nitsov. Tack för att du i din nåd har befriat vår broder Alvar Svensson från hans lidanden och kallat honom till en högre tjänst hos dig. Tack för hans trogna tjänst och för hans föredöme under sin sjukdomstid. Trösta och styrk hans familj och alla som sörjer hans bortgång. Led alla strävanden efter en sann gemenskap mellan kristna.
Allsmäktige Gud, bevara och välsigna republikens president, Sauli Niinistö, riksdagen och regeringen. Ge dem makthavande ansvarskänsla och rättrådighet. Välsigna alla som bor i detta land och hjälp oss att värdesätta lag och ordning och goda seder. Idag ber vi särskilt för Ukrainas folk och för dem som har fått makt av dig att råda över fred och frihet, så att den vapenvila som trätt i kraft i natt skulle upprätthållas och leda till fred. Beskydda våra bröder och systrar i den lutherska kyrkan där. Skydda oss för olyckor i arbete och i trafiken. Bevara oss för sjukdomar, krig och ofärd. Stöd dem som är utan arbete och ge kraft åt dem som har för mycket arbete. Ge oss ett rätt sinne att hjälpa de fattiga och utstötta och dem som kommer till vårt land och söker hjälp. Var med alla ensamma, änkor och föräldralösa, sjuka och lidande, sörjande och modfällda. Ge livsfrukt åt de barnlösa. Förbarma dig över de hem där kärlek har ersatts av hat, bitterhet och ofördragsamhet. Var med dem som vi nu var och en stilla ber för. Du livets och dödens Herre, hjälp oss när vår dödsstund kommer att i tro lita på att din son Jesus Kristus har gått i döden för oss. Led oss in i din härlighet, där vi får tacka dig från evighet till evighet. Hör oss när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.
Tacka och lova Herren. Halleluja, halleluja.
Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.
Jag är ej mer min egen, jag hör min Jesus till. Han har mig köpt med blodet, och hans jag vara vill. Han gått för mig i döden, och min synd på sig, och skulle jag ej älska den så har älskat mig. Han har åt mig förvärvat en häktigs glädnad mot med
Oh, en gång skall ge mig som friskänkt nådelön. Men lär mig nu, o Jesus, att detta kunna tro. Och ge mitt arma hjärta därav en salig ro, att jag ej endast skådar med sorgsen blick på mig, men frälst och glad och tröstad kan se
så i frid tillsammans med Jesus på hans tjänar och lidandes väg.